Välkomna allihopa. Henry Olsson heter jag. Jag har blivit ombedd att leda det här mötet. Roligt att se att vi är så pass många. Det har ju ändå varit lite annat här idag på morgonen. Och en kvinnofrukost här, det var 110 personer, hörde jag. Flera stycken berättade om att det var väldigt starkt. Och flera av er som var här och jobbade är med nu också. Det är ju starkt av er att komma. Jag ser att det är en del tillresande. Känner hjärtligt välkomna. Och det är ju 11 år Janne här. Olin, välkomna att känna er. Vi ska höra bägge två få tala, både 11 år Janne. Och vårt ämne här är ju beredskap inför ändens tid och Jesu återkomst. Det ska bli spännande att höra. Jag tänkte bara läsa ett par bibelversar och be innan vi sätter igång. Johannes evangeliet i 14 kapitlet. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Och svarade Jesus med underbara orden. Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Jag skulle läsa ett litet bibelsammanhang till. Och det är i 1 Korinthierbrevet 4 kapitlet om Herrens ankomst. Det är några versar där. Först hade det varit lite oro i församlingen angående de avlidna, vad som hände med dem. Och då står det så här. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med den som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra den fram, den som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt det ord från Herren. Vi som lever är kvar till Herrens ankomst ska alltså inte komma före det insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen, och först ska det då som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden, och så ska vi alltid få vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Det är tröstord att vi har ett hopp som väntar vårt slutdestination himlen. Vi ska få möta Herren en dag. Och det är inget som jag tycker att jag uppväxt själv i pingströrelsen, och det var mycket tal om Jesu tillkommelse när jag var barn. Och för min del var jag aldrig känt, en del säger att man blir så rädda för den här undervisningen. Det har jag aldrig gjort faktiskt. Utan för mig har det bara känts bra. Beror det säkert på att man blir även undervisad om att vi ska leva varje dag som Jesus kom. För vi vet faktiskt ingenting om morgondagen för någon av oss. Vad som kan hända. Jag hörde en liten berättelse från en känd pastor som hade pratat med en ungdom. Och kom in på evighetsfrågorna och sådär. Och den här ungdomen, han sa att jag tror han var runt 17-18 år. Att ja, när jag blir 70-80 år, då kanske jag kan tänka mig att bli en kristen möjligtvis, han. Och då bara kände den pastorn som en helig vrede. Du har helt fel. Du vet ju inte att evigheten går bredvid dig hela tiden. Och jag tyckte det var så talande. Vi vet ingenting om morgondagen. Och ibland tänker jag när vi sätter oss i bilar och kör i trafik och annat. Hur mycket som kan hända. Så det med Jesu återkomst, det ska vi ha som att vi är redo varje dag och varje stund. Jag tror vi ska be för kvällen. Tack Herre kär. Tack för alla som har kommit hit denna kväll, Jesus. Och jag bara välkomnar dig, du heligande. Att du ska få vara här mitt ibland oss. Smörj 11-årig ande, Herre. Att de får vara stå under din heliga ande, Herre Jesus. Tack att vi får lägga kvällen helt i dina händer, Herre Jesus. Tack att vi får tala och höra om din tillkommelse, Herre, och beredskap inför det här som kommer hända framöver, Herre Jesus. Och jag prisar dig och lägger mötet helt i dina händer, Herre. I Jesu namn. Amen. Sedan kommer Elva och Janne sjungna sånger. Och Janne kommer sen att tala. Och så ska vi sjunga en liten sång i mitten där och ta upp en kollekt, tänkte jag. Och sen kommer Elva att tala. Och så en sång på slutet.
Sången om ni vill, men särskilt refrängen. Det finns en källa, det är säkert många som kan. Då byter vi här så jag får bättre noter.
En kvinna kom till brunnen för att få sin kruka fylld. Hennes liv var helt förfelat och hjärtat fyllt av synd. Där fick hon möta Jesus som sa: din synd jag ser, men drick av livets vatten. Törstar aldrig mer. Det finns en källa från Gud, en flöde.
Och se er. Det var ju ett tag sedan vi var här när vi jobbade i Bohuslandsmissionen 2009, tror jag det var sista gången då vi besökte här. Underbart var här. Det är jag som började idag, annars brukar jag jämföra 11 år som har känts lite tafatt så här, men jag ska ju prata om ett väldigt svårt ämne, så jag vill ta en liten bön först, det får jag va. Kära Herre Jesus, vi tackar dig att du är här mitt ibland oss, att vi får vara dina enkla redskapare, vila i din hand, Herre. Herre, tack att du talar genom enkla redskap, Herre. Och vi bara ber om din heliga andes hjälp, Herre. Vi prisar och lovar dig att vi får vara dina tjänare, Herre, var och en av oss. Fyllda med din heliga ande, med vattnet som rinner ifrån dig själv, du som är källan. I Jesu Kristi namn. Amen. Elvor och jag jobbar ju många år i Gileadkyrkan med bön och undervisning. Och där var det väldigt mycket bön. De började redan, det var de pigga gänget, började klockan 6. De hade morgonbön. Och precis när de gick vi, ja vad var det, 8 tim kanske var något. Så kom vi dit, Elvor och jag. Vi började med bön och fika och vi hade den öppna kyrkan. Och det blir ju vänner en väldigt atmosfär när det blir så mycket bön och Gud talar och så. Och det här var ju, jag kommer inte ihåg vilket år precis det var, men när jag ligger där på mina knän och ber så får jag se en tydlig syn, kan man få från Gud. Man kan se en som en bild genom sig när man ber, och den där den var kvar hela, ja, flera timmar nästan, så såg jag den där synen. Och det jag såg alltså, The Twin Towers i New York, tydligt. Och jag begrep inte vad detta var för något. Och ibland är det så här att när Gud talar så fattar man inte det då, men senare förstår man. Och lite senare sen så skulle Elvor och jag gå på resemässan i Göteborg, ni vet vad det var. Och då delar man ut kort där i ingången och ja, man spelade ett spel som heter Blackjack. Jag åkte ut första omgången och jag har ju spelat det som ofrälst. Det är ett hasardspel med andra ord. Fast här var det ju liksom inte om några pengar, utan här, det var en plojgrej. Och Elvor började spela och jag har aldrig sett någon haft sånt flyt någon gång i det här spelet. Alltså. Ni som vet hur det går till, det var ju S och delning hela vägen upp. Hon bara steg på den där stegen. Och sen till slut så hamnade hon på samma poäng som en grek. Som hade en resebyrå där. Så det skulle bli om, vad heter det, utslagning. Ja, ni förstår ju vem som vann. Elvor. Och då gällde det en resa för 2 till USA vart vi än ville. Och vi åkte ju till Los Angeles och sen gjorde vi ett stopp i Chicago och hyrde bil. Sen tog vi bilen in till New York och lyckades hitta parkering i Manhattan och lyckades hitta ett hotell i Manhattan. Vi fick ta in på Chinatown så det kändes lite så här små turmorna här med sig. Och så gick vi ner till Manhattans strand där nere där de här färgerna går, nu vet, till Staten Island. Hoppa på en färja. Och ungefär mitt i där någonstans så tog jag min kamera och gick upp på däck. Tänkte jag ska fota inåt, ja, Manhattan skyline. Det är väldigt vackert där utifrån. Och när jag står där och ska ta ett kort så höll jag på att smälla av. För det var exakt samma syn som jag hade sett på mina knän på golvet. Exakt samma vy. Tänk vilken Gud vi har, va? Han kan ta en litet fotografi flera år innan och sen kan han visas. Ni fattar väl att jag har kontroll över hela liv. Det känns så skönt att ha en sån herre. Jag vill börja med det. Det känns så skönt att ha en sån herre som vet vad du än säger. Står det ju innan ditt ord ens är på din tunga. Så har han redan utforskat ditt hjärta och vet allt. Det är underbart när man har rent mjöl i påsen, vill säga. Att leva ett rent liv i ljuset med Herren. Och ni vet ju sen vad som hände. Då förstod jag att det här handlar om en profetisk bild. Och nu säger till och med de ofrälsta att sedan 11 september 2001 så är världen inte längre sig lik. Är det någon som vågar säga emot det här inne? Knappast någon, va? Det var alltså en profetisk signal på något sätt som gjorde att början till slutet började verkligen accelerera. Vi reste ju runt i Sverige och predikade ju. Vi känner ju Etel bland annat. Nu jobbar Svenska Evangelistfunktionen. Vi far runt från kapell till kapell och låg över. Och efter ett tag neråt Småland till så började vi få märkliga budskap som pekade i en och samma riktning. Jag ska använda er två för att varna mitt folk för den tid som ligger framför. Och det kunde vi få alltså oberoende av varandra. Och åkte vi till nästa kapell. Och de hade ingen aning om vilka vi var. Och så säger Herren samma sak tre gånger i rad. Men det var ju kanske 13, 14, 15 år innan han började föra oss in. Gud, han har kontroll över våra liv. Sen har det gått många år och vi ska slipas och vi ska bli lite mer ödmjuka och så här. Det är ju så, vi är en ständig, alltså det är en ständig formning och vi blir ju aldrig klara förrän han kommer. Det är bara att inse det. Vi är så beroende av Gud. Och från den här stunden så börjar man ju tala om en ny världsordning, ni kanske lilla märke till. Om man samlas i FN, allt häftigare anklagelser mot Israel, allt större motstånd mot den kristna församlingen, allt större röster hörs för att förbjuda kors, ni vet ni kanske nu, va? På massa ställen och så. Det reses upp ett motstånd. Och jag tror att det är FN som menas i psalm 2. För det är ju där nationerna samlas. Och så står det i psalm 2 i grundtexten då på hebreiska, står det att ledarna samlar sig i enhet mot Herren och hans mord. I enhet mot Herren och hans mord. Det är alltså ett uppror. Och det vet vi ju ska ske i andra test 2. Läser du, ja, då står det där att ett stort avfall eller uppror ska komma innan Herren kommer. Och jag tror att det är det vi ser ske. Och en ny världsordning, det handlar ju om tre punkter. Det handlar om, jag tror Elvo kommer att ta upp det, men det är bra att vi får reda på det här. Jag tackar mina vänner här, Nils Göran och Inger, för att de läste en häftig grej i Världen idag, kom ni ihåg det? Det står att EU är byggda på exakt samma tre punkter som den nya världsordningen handlar om, nämligen politik, religion och ekonomi. Så skickar de efter originalet för att vi fick det. Så när EU startade så var det uppbyggt på tre punkter. Jag har dem någonstans. Om ni frågar, men jag hinner inte ta upp allt, så ni förstår. Alltså, våran tema dag om ändens tid är 6 timmar och nu hinner vi bara liksom försöka trycka ihop det så gott det går. Och nu vill jag läsa, ni som var inne på våran sida idag, läste om Jerry Golden, han är en jude. Lyssna gärna på hans vittnesbörd, ett av de roligaste och häftigaste jag har hört någon gång. När han blir frälst, han var gangster i Los Angeles, hamnade på fängelse och där blir han frälst. Han har ett helt underbart vittnesbörd. Han skriver så här: Anden visade mig för länge sedan att Europa går mot en ny holocaust och att judar kommer än en gång att förföljas och mördas. Islam kommer att bli ett sådant stort hot för hela Europa att judar inte längre kan vandra fritt i sådana städer som London och Paris. När jag på den tiden började tala om detta så sa man åt mig, du är ju inte riktigt klok. Det här kommer aldrig att ske. Men idag ser vi med fasa på hur detta håller på att uppfyllas. Nu är dagarna räknade och det kommer inte att dröja länge innan judar kommer att få springa för sina liv i Europa. Gud kommer att föra sitt folk hem till Israel igen. Och så kommer bibelordet. Och det var så märkligt att jag tog Bibeln och slog upp det här bibelordet innan jag läste hans profetia. Och det var samma. Jeremia 16, och det handlar om att jag ska sända jägare, vet ni, och fiskare. Och jägarna ska ju jaga judarna tillbaka igen till sitt land. Och vi ser det sker. I allt större utsträckning lämnar judarna till och med Amerika där det var så tryggt. Så börjar ju allt att vända igen. Imorgon den 1 april, det här är inget aprilskämt, utan det här, det ligger en video också så ni kan lyssna själva. 1 april 2012 så kommer det här imorgon bitti på Snabbnytt, som många brukar gå in och läsa, se. Det är jag, några undrar jag. Obamas folk vill skapa en världsskatt. Det låter ju nästan som Jesu födelse, va? Och en sån världsskatt, då behöver man ju inte vara större ekonom och förstå. Det kräver ju ett globalt administration, eller hur? En global världsskatt kräver en global administration. Den nya världsordningen alltså. Ser ni hur man smyger in? Alltså vanligt folk lägger inte märke till de här små nyanserna. Men vi som har det profetiska ordet, vi ser att det går mot världsregering. Det är ju likadant med det här naturen och allt. Man vill ju lägga under FN. Och ha full kontroll över alla utsläpp och allting. Och det kommer också skatt där. Jag tycker det är ganska skönt när vi är ute och berättar om sånt här. För det här går att kolla upp. Det är inga spekulationer, utan det är bara att titta vad som händer. Det är bara att öppna ögonen och se vad som händer. Det går däråt. Och det står i Lukas 2:1. Så står det ju där. Och det hände vid den tiden att kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Det är ju ganska intressant. Vi är sin första tillkommelse. Och nu står vi inför den andra tillkommelsen. Och det ser precis ut som om att allt går i uppfyllelse. Vi vet ju Uppenbarelseboken 13, kommer det ett märke och det kommer handla om en skatt. Men det kommer handla om religion också, inbakat. Och då står det i Predikaren 1:9. Det här bibelordet tycker jag är väldigt bra. För det är sånt sant alltså. Då står det så här. Det som har blivit gjort kommer att göras igen. Och det som har skett kommer att hända igen. Det finns inget nytt under solen. Finns det något som, vilket man säger, se detta här är nytt, så har det redan funnits i gamla tider som varit före oss. Och så är det med det profetiska ordet. Det här bör man veta när man studerar de här profetierna. Att samma text kan faktiskt uppfyllas både 1, 2 och 3 gånger. Det man fick se, liksom profeterna fick se bergstoppar och dalar, va? Så här. Men den slutliga uppfyllelsen på alla profetier kommer att vara Jesu Kristi tillkommelse. Där har du punkt slut. Inte ett jota ska falla bort, utan allt ska uppfyllas. Och jag tror det kommer att ske med rasande takt ju närmare slutet vi kommer. Det ser vi redan nu. Det accelererar väldigt fort. När jag var liten, då satt jag ofta med min pappa. Våra syskon satt och la pussel, eller någon som har lagt de här stora. Vi fick såna här stora pusselbitar först och lära oss. Det gick ju ganska bra. Då satt pappa med såna här 3000 och 5000, ni vet, de här superpusslarna, tog en helt bord. Och vi skulle kladda, och av nåd fick vi vara med och lägga en liten bit. Men det var så här att vi fick lära oss något av min pappa. Och det var så här, och det här talade till mig när vi skulle börja den här tjänsten som Gud ledde in oss i. Då sa han nämligen, börja med det ni vet. Och sen kom den här bilden. Jaha, hur börjar du lägga ett pussel? Ja, man lägger de där fyra enkla, ni vet, i hörnen. Eller hur? Man börjar alltid med ett pussel och lägger de där fyra. Och sen lägger man ju ramen. Va? Börja med det du vet, så här. Okej, så börjar vi studera Bibeln. Vad vet vi? Ja, vi vet så mycket som att summan av Guds ord är sanning. Och det är också någonting som är oerhört viktigt. För många som sysslar med profetier, de börjar med en bit i himlen mitt i. Och sen så liksom, tjoho, titta här. Jaha, ja, men var passar den in då? Ja, profetiskt är mycket möjligt att den är. Men vart passar den in? Ja, det vet jag inte. Men profetiskt är, ja, det är mycket möjligt. Men du måste visa ett skeende i ordet. För det är ändå ordet det måste vara grundat på. Du ska ha det profetiska ordet i ditt hjärta. Tills, vad han säger? Lysande tills i villmarken. Tills morgondagen, eller till ljuset går upp. Gryningens ljus går upp. Det ska ju liksom byggas på. Och bli klarare och klarare. Och vem ska du peka på då? Jesus! Han ska bli stor. Så det profetiska ordet utan Jesus, det är inte mycket. Är det sant? Det är första läxan. För det står ju faktiskt där, profetians ande är Jesu, alltså Jesu uppenbarelse, eller Jesu vittnesbörd är profetians ande. Man ska alltså ha en evangelisttjänst i botten nästan, va? Ja, mer eller mindre. Så det här man brukar säga. Ja, men vi måste ju vinna människor för Gud. Ja, det måste vi. Men det hindrar inte att Gud kan lägga en profetisk tjänst på det. Är ni med? Vi har olika kallelser, en del av det, en del av det. Men det är alltid evangeliet. Alltid. Sen kommer det andra. Alltid evangeliet. Nu ska vi se. Jag har skrivit upp 5 punkter som Herren har visat oss. Som är liksom det här ramen. Du vet, sen himlen ska man inte bry sig om. Och det är så här, men den kommer sist. Den lägger man nästan sig, för den är svårast. Det sa ju Jesus till Nikodemus, va? Men om jag pratar med er om det himmelska då, förstår ni inte. 4 hörnen och sen ramen. Israel ska förskingras över hela jorden. Punkt 1. Ja, det skedde år 70. Det kan du hitta i drösvis med profetier. Summan av Guds ord är lika med sanning. Punkt 2. Israel ska upprättas som nation igen och fås tillbaka sitt eget land. Det kan du också läsa i drösvis av profetier. Punkt 2, sant. Det första hände år 70. Och det andra hände år 1948. Punkt 3. Israel ska inta Jerusalem igen. Det står också i många profetier. Man kan förstå det av sammanhanget i de olika profetierna. För Gud ska ju i ändens tid föra alla folk mot Jerusalem. Ja, då förstår man, då måste ju de ha tagit Jerusalem först. Så det är liksom, det är många saker som säger sig själv. Punkt 4. Det här är viktigt. När det sker att Israel får sitt land, då kommer egentligen vändningen, för då ska hedningarna vändas mot Israel. Är det klart? 45 kom FN. Och genom ett under så bestämde man att Israel skulle bli till, och profetierna uppfylldes tack vare att Gud för konungarnas hjärtans vattenbäckar. Sen börjar vändningen och alla folk anföll dem nästan första dagen. När de fick nation så börjar ju strulet. Och det här kommer alltså att accelerera, säger Bibeln, ända tills Jesus kommer tillbaka. Och i Uppenbarelseboken 10, vers 5-6 står det något väldigt intressant. För där står det att när den sista basunen ljuder så är den löpande tiden, som heter Kronos, slut. Vad händer då? Om det inte finns någon tid med evighet. Alla ska vi förvandlas vid den sista basunens ljud, va? I ett ögonblick ska vi förvandlas. Kött och blod kan inte ärva Guds rike, står det i första kor 15. Och vi går vidare. Så står det mer i Bibeln. Om de här fem punkterna är Guds rådslut, så säger Bibeln så här. Då skall Gud själv bekräfta detta med under och med tecken. Och när Gud ger tecken, när Jesus sprang omkring här på jorden och gjorde tecken, så gjorde inte han det för att det var roligt. Han gjorde det för att bevisa att han var Messias och han var sänd ifrån Gud. Och han gick till rätta med dem en gång när de jagade honom för bröds skull, ni vet. Han gjorde alla tecken för att det var fadern som hade sänt honom. Det var därför Jesus gjorde tecken. Och när Jesus korsfästes, så kom det ett tecken i himlen. Det har varit kolsvart i solen, eller hur? Det är mycket märkligt. Solen slutar lysa i flera timmar, står det i Matteus 27:45. Och i profetian i Joel om ändens tid, så står det att solen ska vändas i mörker och månen i blod, för en Herrens dag kommer. Den stora och den fruktansvärda. Och när det används tecken på grekiska, så är det ordet semeion. Och det betyder då egentligen ett tecken på att Guds rådslut sker. Betyder det. Okej. Nu ska vi gå till pingstpredikan. Det är underbart. För då bekräftar Petrus att detta är sant. Det är därför många som pratar om ändens tid säger så här, och det är också sant. Att de sista dagarna började med Jesus. Ja, det är sant också. Men så finns det de allra sista dagarna, så att säga, på tiden också. Det är också sant. Så det är mycket som är sant här. Och då predikar ju Petrus, och han citerar ju och säger att, i början så säger han så här, att solen ska vändas i mörker och månen i blod. Och sen går han vidare och säger att Jesus utlämnades och korsfästes för Guds råd. Slut, säger han. Se mig om andra ord. Solen vändes ju i mörker. Tecken på att Guds rådslut sker var det alltså när Gud släckte solen, så att säga. Vad det nu hände, jag vet inte vad som hände. Men det var tecken från Gud. För det bekräftar ju Petrus själv i sin pingstpredikan. Ordagrant använder han uttydningen av det grekiska ordet semeion. Tecken på att Guds rådslut sker när solen. Så går han vidare då. Och det här tycker jag är så mäktigt, det ska ni ha med er. För de tre vise männen, de kom. Var kom de ifrån? Jo, ni vet att judarna hade ju en kvarleva. Som hade skriften i Gamla testamentet. Eller hur? Där i Gamla testamentet så står det skrivet i första Mosebok att Gud har satt månen och solen för att visa tecken på himlen. Om jag inte minns alldeles galet, så betyder, där det står åt och moed, så står moed för samling, för högtiderna, eller för samlas. Så de hade alltså en kunskap. Det var antagligen hebreer som var kvar, de vise männen, som inte hade alltså hemvandrat igen, alltså kommit tillbaka. De hade Gamla testamentet, de visste det. Högtiderna. Och jag tror, som många andra tror idag, att Jesus föddes på lövedyktiden, för det stämmer exakt. Han uppenbarade sig för herdarna ute på Betlehems ängar, och de är aldrig ute på julen. De är ute på lövedyktiden bland annat. Och då står det så här, ni vet, den här profetian. Nu tar vi under och tecken igen. Då säger ju Jesaja 7 att Gud själv ska ge er ett tecken. Kvinnan skall föda, eller jungfrun skall föda. Och det gjorde hon ju, va? Och då uppenbar. Det här tycker jag är så häftigt. Varför änglarna sjöng där ute vid Betlehems ängder. Och de fick utan liknelse eller någonting. Gå nu in i Betlehem. Där kommer ni att finna det här Jesusbarnet utan täckelse. Alltså, han är Messias. Han är tecknet, står det. Och jag tror det är profetiskt. Lyssna nu. För Jesus, när han växer upp, i Matteus 16 och vers 3, så säger han till fariserna så här: jag är himlens tecken. Att det är, ni vet, det blir molnigt och rött på himlen, så det blir nog säkert varmt. Det är säkert så, sa Jesus. Men tidernas tecken kan ni inte tyda. Vet man det står på grekiska där? Semeion kairos. Guds rådsluts bestämda tid har ni missat. Ni har missat allt. Vad var det då? Vad var det för tecken? Har ni inte fattat det? Fariser, det är ju Jesaja 7. Gud själv skulle ju ge er ett tecken. Här står han som har vuxit upp. Som här tecknet, han står ju framför dem. Levande Messias. Han som föddes av jungfrun, han står framför dem och talar till dem. Hur blind får man vara? Är ni med? Alltså, man pratar ju om detta födelse i hela Israel. Det står att ryktet sprids överallt om vad som hände vid den här tiden. Jag tror det är profetiskt. Jag tror att många herdar idag inte ser detta. Det är likadant när han uppenbarar sig för hemmahusvandrarna. Utanför lägret kommer Jesus. Och han talar klartext. Emmaus betyder på grekiska fattighuset. Fattig i anden. Dem tillhör himmelriket. Och vet ni att summan av Guds ord och sanning, Galaterbrevet 4:4, lägger extra tyngd. Paulus lägger extra tyngd åt att den här tolkningen är helt korrekt. För där står det: när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna, ställd under lagen. Alltså, vad mäktigt dessa profetier är. När man förstår vad som har hänt en gång där nere. Och han kommer tillbaks. Det är det som är så häftigt. Han kommer tillbaks. Nu såg vi alltså tecknen ske på påsk och lövhyddohögtiden. Vi går vidare. Visste ni förresten att det hebreiska ordet för tecken åt handlar om tre gammalhebreiska bokstäver vars uttydning blir hammare, spik och kors? Jesus sa till fariserna på hebreiska: inget annat åt ska er givas. Hammare, spik och kors. Han talar om sin egen död med andra ord. Vi går vidare. Nu är det så här att Israel som nation i modern tid uppbildas också i det profetiska ordet. Det är mycket märkligt det här. Som en födelse, har ni sett det? Hur kan ett folk eller en nation födas på en enda dag? Det var ju det som hände. Alla andra länder är det processer och det är processer och processer. Men Israel föddes på en enda dag. Ett beslut och pang var det klart. Helt otroligt. Profetiernas uppfyllnas. Nu kommer det spännande. Tecken i himlen skulle ju visa att Guds rådslut sker. Och vi tog upp våra fem punkter här, och ni hoppas ni har skrivit ner dem, annars finns de på band där. Och då säger ju det profetiska ordet så här: att jag ska gissa tecken i solen, månen och stjärnorna. Semeion I solen, månen och stjärnorna. Tecken på vad då? Jo, tecken på att Guds rådslut sker. Och vad var det Guds rådslut? Ja, det gick vi nu igenom. Det var ju de här 5 punkterna. Det innebär att när Israel föds som nation så kommer Gud att ge tecken. Det gjorde han ju vid Jesu födelse. Det var också en son. Och jag ska bara ge en liten intressant vinkling på det här. När det sker en tetrad, heter det, kallar NASA det här för. Då kommer det alltså 4 totala månförmörkelser i rad utan någon liten partiell emellan. Det händer faktiskt titt som tätt. Men det roliga är och intressanta är att ska det vara tecken från Gud, och säger Bibeln att då ska det ske på Israels högtidsdagar. Kommer ni ihåg när Jesus föddes? Tecknet kom. Lövedögtid och påsk. Ska vi se om det gör det nu också? När den andra sonen, så att säga, billigt talat föds i Israel. Okej. Första gången det här händer i modern tid är 1492. Är det någon som kan historia? Vad hände då? Judarna slängs ut ur Spanien 1492. Den 9 av till och med. Vet vad som händer? Tetrader. På Israels högtidsdagar. Gud talar. Och vi går vidare till den stora händelsen 1948 i maj. Israel blir en nation. Man var ju omedelbart anfallen. Så man fick ju strida för sitt liv redan direkt. Ja, då ska vi se vad som händer då. Vet ni vad som hände 1949 och 1950? På påsk. Och lövedögtid. Det kommer en liten tetrad i himlen. Det är väldigt ovanligt att det sker på Israels högtidsdagar. Men det gör det. 49, 50. Intressant, va? För Gud säger själv att han ska ge tecken om det är hans rådslut. Nu har du tecknet. 49, 50 sker det. Ser ni hur lätt det är att missa snart? Hade inte Mark Bilds kommit på det här för några år sedan? Då vet jag inte hur många. Snack om besök på hemsida. Han hade 500 000 besök om dagen när det här var aktuellt. Det har varit kras i hela servern. 500 000 besök varje dag. Okej, så säger det profetiska ordet att Israel ska få tillbaka Jerusalem. Ni vet vad som hände? 1967 tog man tillbaka Jerusalem. Är detta nu som vi har tagit upp de här 5 punkterna? Guds vilja, Guds rådslut. Så ska Gud ge tecken i himlen. Okej, de kom. En tetrad kom 68-69. Ja, men fattar ni? Han vet vad han gör, men vet vi det? Det är det som är frågan. För det här kommer nämligen att accelerera ända tills Jesus kommer. Vi ska fortsätta med lite tecken till Jesus, ni kommer att förstå att det är så. Från 48 tills Jesu tillkommelse kommer vi att se en acceleration där hedningarna kommer att resa sig upp emot Israel, säger det profetiska ordet. Nu står det i Guds ord att man ska akta sig för att spekulera i några datum. Och det har Harold Camping gjort och skämt ut hela kristenheten där i USA, så det kan vi sluta med. Men det står att nästa tetrad kommer 2014-2015. Det är bara ni kan ha lite liksom i bakficka. Det följs av lite totala solförmörkelse samtidigt, både före och efter. Så att en liten ring runt där skulle inte skada. Och ha noga koll på vad som händer med fikonträdet här framöver. Lukas 21:24 så står det ju då den berömda profetian, ja, det berömda talet om ändens tid. I Lukas 21 så står det så här: de ska falla för svärdsedd, föras tillbaka som fångar till alla hedna folk. Jerusalem ska trampas av hedningarna tills hedningarnas tider är slut. Tecken som Eion ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. Där står det astron på grekiska, betyder alltså kometer, ja, allt som rör sig där upp. Och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Till himlens krafter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske så räta på er och lyft upp era huvuden till då närmar sig er förlossning. Han gav dem också en liknelse. Se på fikonträdet och på alla andra träd. Så snart ni ser att det knoppas förstår ni själva att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Amen, säger jag er. Detta släkte skall inte förgås förrän allt detta sker. Om man läser grammatiskt grekiskan så står det så här. Förstå utvecklingen Israel, hedningarna, om man nu tolkar fikonträdet som Israel. Och då vet vi vad Guds rådslut är. När Israel står som nation ska han omedelbart börja vända hedningarna mot dem. Och den utvecklingen kommer att accelerera alltså ända tills basunen ljuder. Ser vi det idag? Ja. Vi ser det idag allt mer. Så vi borde ju börja sitta och räta på oss allt mer. Räta upp era huvuden. Titta uppåt för vår förlossning nalkas. Det är ju helt underbart. Slutförlossning, alltså blodet har ju köpt oss. Han äger oss, men vi ska förvandlas. Han vill ha hela oss. Och inte bara ha hela oss, hela skapelsen. Så att hela den här skapelsen ska förvandlas. Det tycker jag är häftigt. Det är inte slut. Och då jag skriver så här då, tecken i solen nu, himlakropparna, astron. Det är ett mycket märkligt tecken som är förknippat med ett upprört folkhav på jorden. Det såg jag inte förrän idag heller. Ser man, man läser och läser och sen plötsligt så ser man något man aldrig har sett för. Alltså från 1948 och framåt kan vi se någonting ske som har fått förändring över hela jorden senaste tiden. Ja, jag måste nog säga finanskrisen, eller hur? Förutom ja, alla krig och så. Men jag menar från 48 nu framåt. Och då är det så här att månaden av för en jude, det är den stora sorgemånaden, men det är också domsmånaden. Domsmånaden. Det är en månad som förknippas med dom. Man fastar och minns förstörelsen av Jerusalem och templet 586 före Kristus och år 70 efter Kristus av romarna. Och kan ni tänka er vad som skedde den 1 augusti 2008? En total solförmörkelse i månaden av, nämligen den första av. Hallå? Vad skulle Gud visa? Jo, han skulle visa tecken på deras högtidsdagar. Här var en fastedag och en fastemånad som står omskriven om i Bibeln. Det handlar om dom. Vet du vad som händer sen? Finanskrisen inleds med att Dow Jones backar 777 punkter. Man kan ju nästan småle. Dom över nationerna. Och sedan dess så har man mer och mer börjat tala om vad ska du med kontanter till. Har ni märkt det? Det är uppe varenda dag. Och vi hade ett elände en gång här när vi skulle boka en resa på Ryanair. Det gick inte att betala. Så mycket strul är med de där kontantlösa samhällena. Och då är det så här att den här finanskrisen har ju inte blivit lindrigare utan snarare tvärtom. Nu är den global helt plötsligt. Det trodde de inte i början. Men nu är den global. Den har drabbat Amerika. Den har drabbat varenda land. Och det är bara det att det här fortsätter. 2009 är en total solförmörkelse. Första av. 2010 kommer en total solförmörkelse. Första av. Alltså tror ni det här är en slump? Nej, nej, nej. Guds rådslut sker. Det ska ske någonting, står det här, som gör att folkhavet ska komma i uppror. Folkhavet är i uppror. Gud har gett ett tecken. Han har börjat dömt nationerna. Och vi ser en annan sak som har hänt sedan 2008 på ett mycket drastiskt sätt. Det är att antisemitismen har ökat. Som jag kan se tidstecknen så betyder totala solförmörkelse på Israels högtidsdagar att Gud börjar vända hedningarna mot Israel i allt högre utsträckning. Vad jag kan se. Tidstecken Jerusalem. Till jag ska sansa Karja 14:2. Till jag ska samla alla hedna folk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras, kvinnor våldtas. Lägg märke till att det står halva staden ska föras bort i fångenskap. Men återstoden ska inte bli utrotad. Vad är det man pratar om nu? Jo, man pratar om att östra Jerusalem ska man lämna bort. Vet ni vad det ligger i? Det ligger i Judén, Samarien. Vad sa Jesus i Matteus 24? Det kommer att hända fruktansvärda saker i Judén och Samarien i ändens tid. Skrift ska med skrift förklaras. Stämmer alltså. Det kommer att bli en falsk fred i Jerusalem. Det säger Ezekiel 38-39. Första Thessaloniker blivit 5. Och när den freden kommer är vi mycket nära Harmageddon. Mycket, mycket nära. Joel 3 talar om att man ska dela landet. Jag sa nu som Västbanken här och Judén och Samarien. Det var bara en det att vi har glömt ett tecken, va? Astron. Jag ska ge tecken i himlen. Astron. Bland stjärnorna. Astron. Okej, vad kan det vara? Jo, Bibeln talar om att ändens tid ska få ett stort vilddjur som stiger upp ur havet. Vi tar upp det här på vår fulla undervisning. Vi kan inte gå så djupt i det. Men hästarna och vindarna är samma sak och de far över havet och rör upp folkhavet. Ni fattar vem som står bakom, va? Gud. Och ur havet stiger upp vad då ett vilddjur. Ett globalt vilddjur. Du hittade uppenbarelseboken 13. Och det kommer att avskaffa kontanterna och upprätta ett annat system. Och vi ser det nu. Och i våran fulla undervisning som vi har på våran hemsida från Trunnagården kan du ladda ner från Dalarna. Där säger vi att det är kvartetten just nu som verkar vara det vilddjuret. Stämmer ganska bra. Vi visar också varför. Med utvecklingen så här. Vi har hittat lite pusselbitar som man passar in. Så här. Det är mycket lättare när man lägger ramen först. Då vet vi vad som ska ske. Så vad tiden är inne. Kvartetten talar just nu om att man ska dela Jerusalem. Och man ska ställa Jerusalem, helst östra då, under ett internationellt styre. Och palestinierna ska få det som huvudstad. Så tror jag det kommer att bli så småningom. Och nu är det så här att det inte är slut med tecken än. För Gud, han kommer att tala ända in på mållinjen, vare sig vi vill höra eller inte höra. Jo, Jerusalemdagen då. Det firar man ju för att Jerusalem blir befriat. Kom inte och säg att det händer någonting på Jerusalemdagen nu framöver. Jo, det har redan hänt. Nu är det nämligen så här att det kommer totala solförmörkelse 3 år i rad, 2011, 2012, 2013 på Jerusalemdagen också. Det är bara att ta emot eller förkasta vilket man vill, men ni kan i alla fall ha det i bakfickan. Och det skulle betyda, enligt min teori så att säga, att solförmörkerna betyder att hedningarna vänder sig allt starkare mot Israel. Så stämmer ju det exakt, för det är ju precis vad som händer. Så 2012 nu, 20 maj, kommer det en till. Det är den 28 i Ar i den hebreiska kalendern. Sen kommer det en 2013 och kommer den 9 maj, det 29 i Ar. Joel 2 nämner särskilda tecken. Alltså vi kommer att få så mycket tecken här så att alltså, jag skriver längst ner. Fattar vi inget efter det här och tror jag vi går härifrån mot bättre vetande, har jag skrivit. För att jag kommer att ta några tecken till som blir så klart för er alltså. Jag är alldeles skakad när jag ser ut över att inte fler vaknar, ska jag säga er. Och att handlar det om materialismen i det här landet? Och då går jag först och främst till mig själv. För det är där du alltid ska börja. Är jag så brinnande som jag tycker själv att andra ska vara? Ja, jag vet faktiskt inte. Jag försöker att alltid döma mig själv. Men det står så här. Joel 2 nämner särskilda tecken. Det står tecken också. Vad mer tecken då? Solförmörkelser. Så har du det där med den här kometen då. 2007 dyker det största himlatecknet som har visat sig någon gång på himlen. Kometen Holms 17P i oktober. Det är den största, det största objekt som har visat sig på våran galax. Någon gång. Den var större än solen när den lämnade det här stjärnsystemet. Så kan Gud visa större tecken. Kan ni gissa vad som hände 3 månader senare? Kvartetten samlades för första gången. Nej, 1 månad senare. Kvartetten samlades för fredskonferens i Annapolis 2007 i november. Ja, Gud kan inte göra större tecken, vänner. Men vet ni vad som händer mer? Joel fortsätter att har ni inte fattat de här tecknen så ska jag visa er några till. På jorden ska det komma blod, eld och rökmoln. Ja, vad kan det vara? Följ med på våran sida ska ni få se. Aldrig någonsin i världshistorien har det varit större bränder globalt än vad det är idag. Aldrig någonsin i världshistorien har det varit mer globala uppvaknanden av vulkaner än vad som är idag. Fattar ni? Jag har ju svaret. Blod, eld och rökmoln. Alltså Gud, han kan inte blåsa högre. Det går inte. Det är omöjligt. Varenda tecken. Jag ska inte berätta det här. Men Elvor och jag har i bön sett ett ryskt anfall rätt över Göteborg. Jag har svårt att ta emot det. Själv. Men titta vad som hände. Jag tänkte, det kommer aldrig att ske. Det var avspänning. Det var samma dag som Tjernovsky vann valet i Duman. Nu vann Putin. Och inte nog med det, det är folk som har mejlat likadana drömmar som bara bekräftar att detta är sant. Som har fått exakt samma sak. Och då har Harmageddon börjat. För vad jag ser så är Gog-kriget början på Harmageddon. För det står att detta är den dag jag har talat om. Och anfallet kommer när Israel bor i fred utan vare sig portar eller bommar. Men det har de ju nu. Ja, men staketen kommer att rivas. Så det profetiska ordet har aldrig fel. De ska bo utan portar eller bommar. Ni vet det här barrikaden i Västbanken och allt det här. Jag tror de kommer att riva det. Vi får se. Och det här är inte för att skrämmas, vänner. Det här är för att vi ska sträcka upp våra huvuden. Det är det handlar om. Du har ett evigt liv om du tror på Jesus. Du behöver inte vara rädd. Jesus kommer att ta hand om dig. Leda dig genom varje smalt passage. Jag älskar det här löftet till Philadelphia. Ni har inte mycket att visa upp. Men ni har bevarat mitt ord. Därför skall jag leda er rakt igenom den prövning som kommer att komma över hela jorden. För att sätta jordens innebyggare på prov. Och när det står jordens innebyggare på grekiska så betyder det de som bygger, bygger fasta boningar på jord betyder. Det betyder alltså de som lever för det materiella. Och det varnar Herren oss för i en dröm en gång. Så jag vet att jag talar rätt. Jag drömde att vi var hemma i Finspång. Jag kommer ifrån. Och där nere hade vi en boning som egentligen inte var våran. Och jag ser hur en stor eld slår upp i Lotorp. Nu är det här är ju bildspråk alltså. Och sen är det hus på vänstra sidan kanalen, och jag tänker för mig själv så här: så fort kan det aldrig gå, utan vi behöver inte ha så bråttom härifrån. Det tar inte mer än 5 sekunder så står varenda hus i brand på vänster sida. Och jag bara skriker åt Elvor: ta väskorna så sticker vi! Och i min tanke så tänker jag, hinner vi ens hämta våra väskor? Alltså vi hade, det enda vi ägde och hade liksom, det var en liten väska. Och vi, det där huset vi bodde, det var inte vårt hus, utan liksom i drömmen så liksom lånade vi bara det där huset. Och det står ju där att vi ska vara som gäster och främlingar, står det här. Som sagt var, man får gå till sig själv först. Hur är det ställt med mig? Ja, jag har mycket prylar. Det kan väl ingen liksom undgå i Sverige, eller hur? Frågan är om du är fast i dem. Skulle du, om Jesus manar dig, kunna ge bort något av det? Fråga mig själv. Ja, det beror på vad det är, va, säger jag kanske. Nej, men vänner, det är hög tid att börja prioritera liksom, och tänka: Jesus, vad lever jag för? Är det för dig? Är det för att vinna människor? För jag tror att det här med ändens tid, det är inte bara liksom något mörkt som vi ska se, utan jag tror att det är tidernas möjlighet att vinna människor. För det kommer en ekonomisk katastrof. För det gamla systemet måste bort innan man ska upprätta ett nytt. Så det kommer att ske. Då kommer människorna som går omkring här ute springa omkring som yra höns. För de har inte den profetian och den kunskapen som du har. Då kan du berätta om dem. För vem Jesus är. Att jag har en klippa under mina fötter, förstår du. En klippa som håller att stå på i alla väder. Och den som åberopar Herrens namn, han ska bli frälst. Typ på Sions berg och Jerusalem ska finnas en räddad skara. Av dem tillhör dem som Herren kallar, står det. Ja, vilka är det då? Ja, lyssna nu. Den som hör vad anden säger till församlingen. Det är den Herren kallar i den här tiden. Ja, tack och lov. Hoppas ni har fått något med er. Det finns ju faktiskt inspelat. Vi lägger ut det sen på sidan. Yes. Tack Herre för din heliga ande, Herre. Tack att du har hjälpt mig. Och jag bara ber att det här budskapet ska få tas emot. Och att det ska få öppna hjärtats ögon. Att det inte ska skrämma utan föra till dig, Jesus. Det är det som är vår längtan, Herre. Att människor ska räta på sig och förstå: jag har ju evigt liv snart. Ja. Tack Jesus. I Jesu namn. Amen.
Vi tackar Janne för det han har sagt här. Jag hoppas inte jag har för bråttom ikväll. Klockan har gått, men vi ska höra på Elvor sen också, så att vi ska sjunga en sång här nu. Sång nummer 651. Då ska Jesus komma. Gammal Pelle Karlsson sång. Vi tänkte ta upp en liten kollekt. Jag tänkte säga att när kollekten har gått så kanske vi kan ställa oss upp och röra på oss lite grann, så vi inte blir stela i benen här i ryggen, så vi kan sitta en stund till. Så att vi sjunger den sången. Vi lägger ut den där.
Förändras på en gång. Frälsaren ska komma. Vilken glädje, vilken sång. Det ska inte dröja. Ja, jag vet att allt står klart. Frälsaren ska komma, komma. Heliga alla länder. Prisar honom, lyfter sina händer för att redo stå. Människor ur alla folk och språk hälsar honom åter till vår jord. Då ska Jesus komma, allt förändras på en gång. Frälsaren ska komma, vilken glädje, vilken sång. Jag kan höra miljoner sjunga, höra glädjen, det är evigt tunga, det är hemma då. Ingenting kan störa deras frid, de har nått sitt mål till evigt liv. Då ska Jesus komma, allt förändras på en gång. Frälsaren ska komma, vilken glädje, vilken sång. Det ska inte dröja, ja, jag vet att allt står klart.
Jag vill läsa de här underbara orden från Romarbrevet 8 och från vers 18. Romarbrevet 8 och vers 18. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas, och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Och jag tänker så här, att den som inte längtar efter Jesu återkomst har antingen inte alls förstått vad det här handlar om, hur underbart det här är. Eller också kanske man inte känner Jesus särskilt väl. För om man känner Jesus, då längtar man. När man förstår vad detta innebär och vad det betyder, bara en liten del förstår vi, men så underbart. Jag tycker att det profetiska ordet, det inspirerar och det uppmuntrar. Det finns, man hör mycket om det där att vi ska evangelisera och vi ska inte syssla med profetier, säger en del. Jag tycker det är så dumt, det är så fel. Det är ju underbart att läsa det profetiska ordet. Det är det som ger oss ljus. Det är det som inspirerar oss för evangelisation. I alla fall är det så i mitt liv. Det finns inget som så inspirerar mig att vittna om Jesus, att få vara ett redskap i hans hand, som den vetskapen om den tid vi lever i, när vi läser det profetiska ordet i Bibeln, det ljus vi får och att Jesus kommer tillbaka. Men också att många människor är på väg att gå förlorade och vi vill vara med. Vi vill ha gripna hjärtan av Jesus och vi vill rädda människor för himlen, för evigheten. Att vi har evighetsperspektivet, att vi lever med det, Att vi lyfter vår blick, att vi ser uppåt. För mig började med en omskakning som förändrade hela mitt liv. Och det var 1990, för ett år efter jag kom tillbaka till Jesus och överlät mig helt till honom, när jag såg en syn om den väckelsen som Gud kommer och vill ge i Sverige. Det var en sån omvärvande upplevelse, så jag tyckte att allt, hela mitt liv förändras. Och det är det som jag bär inom mig, den där synen, löftena och det som Gud sen har talat. Och genom många fler, och det han talat till mig, det man får som pusselbitar som man lägger samman. Men det var ingen ytlig väckelse. Jag kan inte säga att det var en jätteväckelse, jag vet inte det. Men jag vet att det var en äkta väckelse på djupet. Och jag vet att det var genom nöd och tårar. Det var ett nödrop till Gud. Och någonting kommer att föra oss dit om vi vill. När det sker. Jag vet inte vad. Det tar inte Gud om. Kanske en ekonomisk katastrof. Kanske någonting annat som gör att vi alla verkligen bara har en sak att göra. Det är att ropa till Gud. Men jag tror och jag är övertygad om att det kommer. Och det kommer en skörd också i Sverige. Beredskap inför ändens tid och Jesu återkomst är det som jag mest vill hålla mig till. Just det här med beredskap. Jag tar inte upp särskilt mycket av det jag tar upp på vår undervisning om ändens tid. Temadagar som vi ute har. Men det finns ju tillgång till på internet och också på CD, men på internet hänvisar vi till framförallt till hemsidan. Vi skulle ha en sån temadag i Vrångö förra året. Och det var väldigt starkt, för ordförande där som inledde dagen. Han hade just den natten haft en dröm. Han drömde, om jag tar det bara i stora drag, att han var bland många människor i en samling i en lokal. Och han ville ha kontakt och han ville prata och samtala. Och han levde i det här profetiska ordet och Jesu återkomst. Men han upplevde att det var ingen som var intresserad. De var så upptagna med sina villor och båtar och sommarstugor och allt det materiella. Det var ingen han fick kontakt med. Så fick han tillfälle att gå upp och säga ett par saker. Och där stod han och upplevde att Gud talade även till honom själv. Men det han fick, det var två punkter som är livsavgörande i den här tiden. Och det första var att vi är präglade av Jesus. Och andra var att vi har det profetiska skeendet klart för oss. Och det var som en bekräftan för hela den där dagen. Hur viktigt det är att vi är vakna. Jag har levt väldigt mycket i ökenvandringen. Både tycker jag bokstavligt att vi har gjort ganska lång tid. Men också i Bibeln. Och det är fantastiskt att när vi ser, när Gud talar till oss, när han leder oss i ordet. Och om ni har följt vår sida, om ni har hört våra predikningar som vi har lagt ut, så har ni förstått vart jag lever i Guds ord, så att säga. Men ökenvandringen, det var ju den där perioden mellan befrielsen från Egypten, som en djup andlig bild också på syndens slaveri. Eller på en plats där man verkar ner i slaveri. Och fram till löfteslandet. Landet, ja, det är ju löftena som skulle intas. Löften i Kristus. Det står att alla löften har sitt ja och därför också sitt amen i Kristus Jesus. Det är bara han som kan uppfylla löftena, med andra ord. Det är bara han som kan göra det. Det är bara han som kan leda oss dit. Det är bara i honom vi får uppleva de underbara löften som han har gett. Och jag tror att vi är på väg. Och jag tror faktiskt att vi är på väg. Jag tror att vi är på väg ut ur öknen. Jag fick en profetisk dröm om det för ett tag sedan. Som jag lever väldigt, jag har den inom mig hela tiden. Och det var en sån lättnad. Jag upptäckte över krön den där torra öknen med svåra passage och prövningar bakom. Och så kom jag över krönet. Åh, här tar öknen slut. Och jag visste, snart kommer vi till landet. Och här är landet, alltså naturligtvis himlen. Slutmålet är himmelska. Men det är också löften här och nu. I vår tid som vi ska få vara med om som Guds folk. Mose fick se landet. Det står att han fick se det från väderstrecken, vilken ordning, det minns jag inte exakt. Men han såg det från norr till söder, från öster till väster. Och så här beskriver Paulus i Efeserbrevet 3:16. Det här är landet. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan, så att ni blir rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Så landet är alltså också en bild på ett djupare liv i Jesus. Det han gör i våra liv är en ökenvandring för att förbereda oss för att komma in i löftena. Och mitt i denna tid, som vi tror är ändens tid, som är en svår tid, så har vi underbara löften som väntar, som Gud har bestämt att vi ska få vara med och inta. Abraham, han såg också landet på samma sätt. Och när han kom dit till gränsen, då hade han trons fader, som han ju kallas, trots sina fel och brister, som förebild för oss. Han trodde på Guds löften. Hur den såg ut, hur omöjligt den såg ut, hur hopplöst den såg ut, står det att han höll fast. Han hoppades. Han hoppades ändå. Han höll fast vid Guds löften. Och jag vill bara snabbt här påminna om Lot. När de stod där och insåg att de måste dela på sig. De hade för mycket boskap och så här. Vad var det Lot såg på? Han såg Jordandalen, den grönskande dalen. Han såg det som var för ögonen. Det jordiska, det var det han valde. Han bosatte sig där, nära Sodom. Och bit för bit kom han allt närmare tills han flyttade in i Sodom, står det. Han var rättfärdig Lot. Och han led när han såg all synd. Men han kunde inte påverka sin omgivning där. Av Guds nåd blev han frälst därifrån. Ni känner säkert till, jag antar att ta för givet att ni känner till den här berättelsen. Han blev frälst därifrån i sista stund. Därför att Abraham fick be för sin brorson Lot. Och det sista vi läser om Lot, då gömmer han sig i en grotta och är full av fruktan och skräck. Det som det står i 1 Korinthierbrevet 3. Att bli frälst så som genom eld. Men det var inte det som Gud hade tänkt för Lot. Det var inte Guds plan för Lot. Abraham som trodde Gud, som litade på Gud, som väntade efter honom, han kunde hela vägen tjäna Gud, påverka sin omgivning, vara ett redskap i Guds hand. Och om vi tänker på Lot, så kanske vi också tänker på Lots hustru, som var ännu värre. Som var så uppslukad av det jordiska, så uppbunden av det, att hon såg sig tillbaka, står det, och blev en saltstod. Dog. Bunden till det jordiska. När Israels folk kom till landet första gången, sände de ju in 12 spejare. 10 spejare sa nej. De hade gått samma väg. De hade mött samma prövningar, varit i samma omständigheter. Vi har löften som det står att de prövningar vi möter, det är prövningar som andra människor möter. Och Gud prövar oss inte över vår förmåga. Men när vi har facit i hand kan vi se att de här 10 spejarna som som står som en förebild eller som ledare för den stora mängden bland folket för den här tiden. De ville bort ifrån Egypten, bort från slaveriet. Och de ville ha ett bättre liv. De ville till landet. De tog sig igenom öknen med mycket gnat och knotande och klagande. Många gånger ständigt otakt med Gud. De ville ha ett bättre liv. Framgång, välfärd. Men de ville inte lära känna Gud. De ville inte böja sig för honom. De ville inte acceptera Guds fostran. De var fulla av självtillit, självsäkerhet, självtillräcklighet. Och det räcker inte. Det är ingen god beredskap. När de kom till landet, till gränsen, då säger de: vi kan inte dra upp mot detta folk. Du, de är för starka för oss. Landet var alltså fiender i landet. Det är omöjligt. Ja, visst var det omöjligt. Det var fullständigt omöjligt. Det var därför Gud ledde dem dit. Det är så han prövar våra hjärtan. För om vi bygger en självsäkerhet som är populärt idag, ett självförverkligande med våra egna drömmar och våra egna planer och våra egna strategier, självtillit, det räcker inte. När vi står inför omöjliga situationer, och det kommer vi att göra, då har vi inte en chans om vi bygger på det. Det är ingen bra beredskap. Mose, när han går igenom historien med Israels folk i 5 Mosebok 9, och säger han: du känner anakiterna, för det var anakiterna som var det där, de där mäktiga fienderna som satte verkligen skräck i de här 10 spejarna. Du känner anakiternas stora och resliga folk, och du har hört att man säger om dem: vem kan stå emot Anaks barn? Och jag läste det där för ett tag sedan, tänkte jag, det där är som ett eko av Uppenbarelseboken 13:4. Vem är som vilddjuret? Och vem kan strida mot det? Vilddjuret, som det beskrivs där, som hela världen tillber. Det är vad vi står inför. Därför måste vi ha en god beredskap. Men det fanns ju de där 2 spejarna, Kaleb och Josua. Kaleb, som bland annat betyder helhjärtad eller hela hjärtat, och Josua, ja, han heter Hosea, och det är en annan form av namnet, men han fick heta Josua, och det är samma namn som Jesus. Herren är frälsning. Eller om vi sätter ihop namnen, helhjärtad för Jesus. De hade inga egna planer och strategier. De hade inte någon större självtillit, men vad de hade, det var Guds tillit. De trodde på Guds löften. Det var det enda de hade, och det var allt de behövde. De hade tagit emot Guds löften och överlåtit sina liv till Guds syften, formats i öknen av Guds hand och lärt sig att lita på Gud, att vänta efter honom, att lyda honom. Det är det öknen är till för. Och det är därför Gud leder oss genom ökenvandringar. Visst är det så. Han prövar oss. Prövar våra hjärtan. För att han måste få forma våra liv. Han måste få förbereda oss så att vi kan vara med och vara redskap in i löftena. Det är hans högsta vilja för oss. Att vi ska vara med som redskap i hans hand. Och de sa så här, Kaleb och Josua: frukta inte för folket i landet, för de ska bli en munsbit för oss. Ni vet, det var inga dåliga fiender de talade om här. Deras beskydd har vikit från dem, men Herren är med oss. Frukta inte för dem. Herren är med oss. Herren är med oss. De hade förstått vad det handlar om. Det Zakaria profeterade: inte genom människas makt eller styrka ska det ske, men genom min ande, säger Herren Sebaot, härskarornas Gud. Herren är med oss. Och det är precis samma för oss. Inför ändens tid. Eller inför den sluttid som vi lever i. Vi har inte en chans i egen kraft. Men i Guds kraft ska vi gå igenom vad vi än möter. Därför att Gud är med. Herren är med. Och det ska vi göra tillsammans. Gud är inte intresserad av våra planer och lösningar och mänskliga strategier. Han behöver dem inte. Han vill inte ha dem. För Jesus vill själv leda dig och mig. Och leva genom dig och mig. Han ger seger över fienden. Över varje fienden. Och när vi läser i Josua bok i Bibeln, då kan vi se hur Herren gick före. Och de fick lära sig, precis som vi får lära oss, striden är Herrens. Striden är Herrens. Han vinner seger över varje fiende. I öknen kan man säga att kärlet töms. För vi är ju kärl, står det. Lerkärl som bär på en skatt. Jesus. Är du villig att tömmas på ditt eget? Är jag villig att tömmas på mitt eget? Att överlåta, att släppa taget, att lägga ner. Så att Gud kan fylla. Vad byter han ut mot? Ja, han tar våra luftslott och tomma tankar, inbildningar, fantasifoster, allt vad vi har som inte är värt ett dugg inför Gud. Han fyller oss med sin härlighet istället. Förnyar kallelsen, så gjorde han i Mose liv, ni vet, i den brinnande busken, när han fick möta Gud till förnyelse. Innan det var dags för nästa uppdrag. Paulus skriver ju så. Det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt. Det som för världen var svagt har Gud utvalt. Det som var oansenligt och föraktat. Det som inte var till eller det som ingenting var. Och kanske är det så att det är dit Gud vill föra oss. För att utvälja oss där. Fylla oss med sin härlighet och leda oss vidare in i löftena. Församlingen med en god beredskap. Det kan vi läsa om bland annat i Uppenbarelseboken 3:10. Janne nämnde den, Philadelphia-församlingen. Vi kan räkna med att det var en prövad församling. Fostrad och prövad av Herren. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Och Jesus säger också i en annan vers här att de hade hållit fast vid hans ord och inte förnekat hans namn. Det var en god beredskap i den församlingen. I Laodicea var det inte en god beredskap, den var väldigt dålig. Och Jesus säger, alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Här föraktade man Guds tuktan, Guds fostran. Här ville man bara ha framgång och rikedom och makt och allt det här. Och Jesus han säger, eftersom du är ljum och varken varm eller kall. Med andra ord, kärleken hade börjat kallna. På grund av allt det jordiska, allt det materiella, ska jag spy ut dig i min mun, sa Jesus. Och det är precis vad som står om landet i Gamla testamentet, 3 Mosebok 20 och 22. Att landet, och vi vet hur det gick för Israels folk, spydde ut folket. Det står just om orden. Ofta var orsaken när man slöt förbund med hedna folken. Gjorde sig ett med världen. Sådde ut gränser. Ville passa in. Var trendig. Jag är rik, sa man i Laodicea. Jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och Jesus säger, du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Men det hörs vart tilliten ligger här, va? Självtilliten. Jag är rik. Jag har vunnit. Jag. Idag samlar Gud sin här, sitt folk, inför den sista tiden. Och det står i psalm 110, vers 3. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud, och det vet vi vad det är. Helig skrud är Jesu rättfärdighet, hans förlåtelse. Kommer din unga skara inför dig, som dagen kommer ur morgonrådnadens sköte. Villigt eller frivilligt. Som ordet också betyder. Men ung, ja det har ju inte bara med ålder att göra. Utan ung här, det är precis det som Paulus talar om. När han säger att min yttre människa bryts ner, men min inre människa förnyas dag för dag. Det är att vara ung, att leva i den förnyelsen. Det har inte med ålder att göra. Det är alla åldrar, men det handlar om att leva i förnyelsen. Och Kaleb, vet vi ju hur han resonerade när han var 85 år. Så sa han, jag är lika stark som jag var för 40 eller 45 år sedan. Och jag fick löfte. Jag fick löfte om vissa områden. Du vet det, Josua, sa han. Du vet att jag fick löften. Så se nu till så att jag får inta de där områdena som Gud lovar mig. För jag är lika stark idag. Ja, det är klart han var, för det var inte hans kroppsliga kraft han talade om. Det var inte hans egen kraft. Det var inte hans mentala kraft. Det var Guds kraft. Och Guds kraft är samma. Den förminskas inte. Därför var han lika stark. Och Kaleb ensam intog de områden där de tre värsta anakitiska kungarna bodde och regerade. De värsta fienderna. För en sak, Kaleb, han visste vad saken handlade om. Herren är med mig. Han har gett mig löfte. Han går före. Inget omöjligt. Vilka är då anakiterna, om vi tar den bilden? I vår tid. Ja, det kallas vilddjuret. Med talet 666. Som jag nämnde i Uppenbarelseboken 13. Där Johannes såg. Ja, jag läser några versar där. Och draken stod på sanden vid havet. Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden. På sina horn hade det 10 kronor och på sina huvuden hädiska namn. Och man tillbad draken därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sa, vem är som vilddjuret? Vem kan strida mot det? Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot det heliga och att besegra dem. Och det fick makt över alla stammar, folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte har sitt namn skrivit i livets bok som tillhör lammet, som är slaktat från världens grundläggning. Den som har öron må höra. Och vi vet och ser här att det är en maktcentralisering, en maktkoncentration. Ett globalt världsrike. Som Johannes såg stiga upp. Det vilddjur som det kallas i det profetiska ordet. De som inte tillbar detta, står det, de tillhör lammet. Och det är den armén, den här som är Herrens här. Det står ju också i Uppenbarelseboken 14:4. Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor. De är jungfrur, dessa som följer lammet vart den går. De är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och lammet. I deras mun har det inte funnits någon lögn. De är fläckfria. Och här i det profetiska ordet, det är fullt av bildspråk i Uppenbarelseboken, Så när vi läser det tillsammans med det profetiska ordet i övrigt så förstår vi att befläcka sig med kvinnor här, det handlar om villoläror. Att de var jungfrur, de var rena. De höll sig till Jesus, de var trogna honom. De följer lammet vart det än går, står det. Och det har inte funnits någon lögn i dem. Och vi vet vad grundlögnen är, urlögnen. Från Edens lustgård. Ni kan bli som Gud. Den där lögnen, det är det som för samman människor idag. Ni kan bli som Gud. Vi är gudar, vi är gudomliga. Gud är i alla människor, Gud finns i alla. Gud är i allt, allt är Gud. Gud är i allt och i alla. Alla har en gudagnista inom sig. Det är urlögnen. Men de som följer lammet vart det går, de tar avstånd, förkastar den lögnen. Vi vet att djävulen från början har velat ha världsherravälde. Politiskt, religiöst, ekonomiskt. Jag använder alltid bilden av en pyramid. Och det är ju vanligt, men jag gör det personligen därför att Gud faktiskt har gett mig bilden för många år sedan och vid ett antal tillfällen när han visar på olika av det skeende som händer idag, det som är antikrists verk idag, så har han visat mig en svart pyramid. Och den där bilden har på något sätt klarnat mer och mer vad det handlar om. Det är frimurarnas plan, det är New Age-planen. Det är romerska katolska kyrkans plan, en globalisering av allt detta, politiskt, religiöst, ekonomiskt. Ja, man kan säga att det är hela världens plan. En enhet utan Gud, en antikristlig enhet. Det talas om där man för in företagstänk i kristenheten och det finns något som kallas den trebenta stolen. Det finns ju kända amerikanska pastorer som för fram det här. Och det sprids som en löpeld i församlingarna. Förening mellan regering, företag och sociala projekt för alla religioner. Det är vad trebenta stolen handlar om. En förening mellan regeringar, det har vi politik. Företag, ekonomi och sociala projekt för alla religioner. Världsreligion är en global religion. Interfaith är vanliga begrepp idag. Krislam är också ett ganska nytt begrepp. Där kyrkor går samman och samarbetar kristna och muslimer. 1986 var första gången som påven inbjöd 160 världsledare till ett toppbönemöte för fred. För allt det här, det leder ju, tror man, till en världsfred. Det är ju det som är målet. Världsfred och rädda klimatet, alltså rädda planeten. Och på det här toppbönemötet, där var det kristna och muslimer och buddhister och hinduer och ja, New Age-er och det var allt vad det heter. Alla religioner bad tillsammans med påven i spetsen. Mysticismen är populär inom religionen idag. Mysticism, katolska mystiker, andliga övningar. Men allt det här, varför kollar man inte upp var det har sitt ursprung? Det har sitt ursprung i österländsk mysticism. Österländsk religion. Och Bibeln är väldigt tydlig med att det är förbjudet. Det kommer från mörkret, från den onde själv. Och jag brukar citera en New Age-författare, Marilyn Ferguson. Amerikanska, väldigt känd, världskänd faktiskt inom nyandlighet. Hon har skrivit så här. Hon som är New Age-are, nyandlig. 31% av alla som är involverade i New Age andlighet kom in i det, lyssna, genom kristen mysticism och kontemplativ bön. 31% av alla i New Age kom in i New Age på grund av detta. Kristen mysticism och kontemplativ bön. Man talar om ett paradigmskifte. Det handlar om ett nytt tänkesätt. Paradigmskifte, har ni hört det ordet? Vad det här tänkesättet handlar om, det är att tänka i enlighet med denna antikristliga världsplan. Precis som en pyramidstruktur. Och det är därför det finns krafter som medvetet arbetar för att också kyrkorna, församlingarna ska byggas i denna struktur. Med en maktkoncentration, med en stark ledare som bestämmer inriktningen. Som andra ska följa och inordnas under. Förstår vi nu vad det här leder till? För den där lilla, lilla pyramiden passar väldigt bra in sen i den där jättestora, världsvida, globala pyramiden. Ett tänkesätt. Det finns ett organ inom FN som heter Alliance of Civilization. Vad säger man? Allians. Det kommer på ordet. Dialog mellan kulturer. Och här arbetar man medvetet för att utplåna all fundamentalist. Exklusivitet, det är den som säger att min tro är den enda sanna. Det här arbetar man medvetet för. Man har två huvudpunkter på sin agenda. Och det första är att ena alla religioner i en världsreligion. Och det andra är fred i Mellanöstern. Vi kanske inte hörs ofta om den där organet i FN. Men vi ser desto mer, tror jag, av frukten av deras arbete. Det mest avgörande här, det är det som Jesus själv bekände sig till församlingen i Philadelphia. Ni har inte förnekat mitt namn. Ni har tagit vara på mitt ord och ni har inte förnekat mitt namn. För Jesus sa så här, ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Och vi förstår, vi ser varför idag. Det är det som hela denna globala plan går ut på. Men mitt i detta ska evangeliet ut till alla folk, sa Jesus. Till alla folkslag. Men det är så viktigt att vi aldrig kompromissar här. Det handlar om vår vilja, det handlar om ett val. Det måste vi tänka på. När vi läser om de här spejarna, till exempel i Gamla testamentet, och följer dem. Då står det, Gud säger gång på gång, ni vill inte höra, ni vill inte. Det handlar om en vilja. Man valde att inte lyssna. Man valde bort sanningen. Man valde att kompromissa. Man ville kompromissa. Men Gud uppmanar oss att värja Jesus och hålla oss till honom. Inte förneka hans namn. Det var världsreligion. Lite väldigt kort om. Ni vet själva, det finns hur mycket som helst att säga om detta. En världsregering och en världsledare, inte längre någon hemlighet. Det var det ju under många år. Och så pyste det ut avslöjanden här och där. Vad som pågick i världspolitiken. Idag är ingen hemlighet. Det är väl, nästan går väl inte undgå vad man planerar. Man ropar, man talar högt om en världsledare. FN ska få utöva detta världsherravälde. EU ska bli en superstat, vill man. Och det här till exempel som Alliance of Civilizations arbetar för. Alla dessa planer, det säger man, det börjar man med i EU för att sen bli globalt. Och det är precis exakt vad bibelordet säger. Jag hinner nu inte för tiden, tar jag inte tid för alla bibelord. Men när vi läser det profetiska ordet så ser vi en maktkoncentration i ett återuppstått romarrike. Eller egentligen the Holy Roman Empire. Det heliga romarriket. För det bestod av religion och politik sida vid sida. Påven var ledare för religion och Karl den store var politisk ledare. Och dessa två samarbetade för att få herravälde i Europa. Det här är vad Daniel såg i en av sina syner. Ett återuppstått romarrike eller heligt romarrike. Det är det som pågår idag. Maktkoncentration i EU, i Europa, men sen globalt allt sammans. Världsekonomi, en världsvaluta. Jag går inte in mer på det. Men vi känner till det här märket. Vi har många frågor. Kommer det vara ett chip? Kommer det vara en tatuering? Vad kommer det att vara? Ja, vi vet inte säkert. Vi får se. En sak kan vi nog vara säkra på. Det är jag övertygad om i alla fall. Att det kommer att ha med vår tro att göra. Inte bara med ekonomi och pengar. För vi har kontokort och vi har allt sånt här. Och det är inget fel i det. Men det kommer alltså vara förknippat med tron. Det kan vi nog vara säkra på. Att vi kommer att förstå. När det är dags. Och jag tror att det här kommer verkligen i slutet. Innan tiden slut. Ja, vi har hållit på länge här nu. Så jag tror att jag hoppar över en del här. Jag hade tänkt ta upp lite om de sju inseglen. Men jag gör inte det. Det finns, som vi sa på hemsidan. Det finns att ladda ner och lyssna. Om du inte har dator så känner du säkert någon som har dator. Vem gör inte det? Så det går säkert att få tag på. För det går vi igenom och det är så spännande att se. De här, när man får de här nycklarna och se. Vad är de här världsrikerna? Hur ser vi detta? Men vi får också ha klart för oss att det profetiska ordet kan man se från olika vinklingar. Det är inte så där självklart att ja, det är det och det är det och så är det färdigt. Nej, det går att se från lite olika håll så här. Vi ser att till exempel att Daniel han såg de här fyra vilddjuren. Som kommer upp på grund av de fyra vindarna. Eller fyra hästarna. Det såg ju Zakaria och det såg Johannes i uppenbarelseboken. Zakaria var den som frågade. Ängeln som uppenbarade det här för honom. Vilka är dessa? Vilka är de här fyra vindarna? Eller fyra hästarna? Jo, det är himlens fyra vindar. Som blåser på det stora havet. Folkhavet. Så att fyra vilddjur reser upp sig. Så ser Daniel fyra vilddjur. Som ska finnas på jorden vid Jesu återkomst. Tydligt och klart. Daniel 7, kapitel 7. De ska finnas när Jesus kommer. Johannes ser sen i uppenbarelseboken de här fyra vilddjuren, exakt samma symboler. Samma vilddjur bildar ett stort globalt vilddjur. Så det hela tiden rör sig det där att vi kan urskilja fyra världsmakter. Men tillsammans globalt herravälde. Det är jättespännande det här. Och vad står de för? Ja, det finns beskrivet exakt idag det vi ser. Kvartetten, exakt beskriven i det profetiska ordet. Och inte bara på ett ställe, inte bara i en profetbok utan i flera. Så det är jättestarkt det där. Jag vill avsluta då med den goda... En god beredskap innan Jesu återkomst. Och där har vi föredömen. Kaleb och Josua. Överlåtna till Gud. Överlåtna till honom. Överlåta sina liv, sina hjärtan. För det är våra hjärtan det handlar om. Det handlar inte om att väga mycket eller om vi äger lite. Det handlar om att vi är fria i våra hjärtan. Fria att följa lammet vart det än går. Fria att tjäna honom. Fria att gå in i och vara med och ta del i de löften som han har förutsagt och lovat i vår tid. Fria att bära ut evangeliet om Jesus Kristus. Fria att hjälpa människor till Jesus. Fria att gå hans ärenden. Och visst är det så, det finns inget som är så underbart trots kamp och trots motstånd och trots allt vad det kostar. Det finns inget som är så underbart som att få vittna om Jesus. Och ännu mer att få hjälpa någon att finna honom. Att få ta emot frälsningen i Jesus. Och det är vårt största uppdrag. Det är vårt stora uppdrag. Så låt oss vara sådana. Ibland får man frågan, vad ska jag göra? Man tänker på det här jordiska och jag vill vara fri. Ska jag sälja mitt hus nu då? Ja, det kan inte vi svara på. Det vet bara Gud. Du ska överlåta ditt hus åt Gud. Överlåt din bil och din sommarstuga och din båt och rubb och stubb. Det är det enda. Låt honom ta hand om det. Låt honom befria dig från det som du inte ska ha. För det är bara till elände för dig. Det binder dig och tar din tid och tröttar ut dig. Låt honom befria dig från det. Jag ber den bönen själv. Jag vill vara fri från det som inte Gud vill att jag ska ha. Eller äga. Och det andra vill jag att han ska leda mig. Använda på sitt sätt. Allt som vi har i Guds hand. Kom ihåg, striden är Herrens. Och med den helige ande i våra hjärtan har vi god beredskap om vi tillhör Jesus och följer honom och överlåter oss åt honom. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus att du har kallat oss. Tack att du har utvalt oss varenda en som är här. Tack att du har gett oss löften som gäller oss varenda en. Tack att ditt ord gäller oss var och en. Tack att löftet om den helige ande gäller var och en. Löftet om den helige andes kraft och smörjelse i våra liv. Jesus, vi vill nu ha öppna hjärtan mot dig. Lära känna dig mer, följa dig. Och jag ber Jesus att du ska gripa våra hjärtan. Att du ska beröra våra hjärtan den här kvällen. Så att vi ännu mer känner, åh, jag vill följa Jesus. Var han än går. Var han än vill leda mig. För det är han som har, det är han som har planen för mitt liv. Det är han som ger mening åt livet. Det är honom jag vill tjäna. Det är honom jag vill följa. Tillhöra. Jesus, jag ber om det för oss var och en som är här ikväll. Tack för din nåd. Din trofasthet. Dina löften. Din välsignelse. Tack för att du själv ska föra oss in i löftena. Varje löften som du har gett. Och du själv ska fullborda allt som du har lovat. I Jesu namn. Amen.
Tänk att vi kanske kan vara i stillhet några minuter. Den som vill bedja med oss och gör det. Eller har ett ord. Ja, tack Herre kära att det vi har hört här ikväll, Herre Jesus. Tack att vi ska ha beredskap och vara vakna. Och lyssna in tiden, Herre. Tack att du, Herre, ska få vara Herre i våra liv, Jesus. Tack, Jesus, att vi får tillhöra dig, Herre Jesus. Och prisa dig, Jesus. Om vi ska alldeles strax sluta. Jag tänkte att vi skulle, Elvor gärna har pratat om sin hemsida. Och jag tänkte att han skulle lägga på här. Den är enkel. www.elvorochjanne.se. Man kan få upp den där kanske. Det finns hur mycket som helst att läsa och lyssna på. Det är lätt att komma ihåg. elvorochjanne.se. Det finns massa, ni ser massa olika rubriker och trycker man på den så går man vidare så finns det 50-11 till under där och massa finns det. Så där kan man ta till sig jättemycket. Och den sidan är inte så få som tittar på den. Det är 20 000 per månad som är inne på den tittar. Och det har varit inne över 600 000. Och titta på den sidan och läst. Det är fantastiskt. Över 700 om dagen. Vi ska ha fika här nere. En liten smörgås för de som vill. Och vill också tacka Elvor och Janne för detta. Att ni var här ikväll. Välkomna tillbaka säger jag. Hoppas församlingen också säger det. Vi tänkte där nere, vi tar och fika och så kanske vi kan, vi har frågat Mel och Janne om vi kan ha en liten frågestund. Så att ni är välkomna ner och ta en fika. Och så har vi sagt så här att vi sjunger bara en liten sång, va? Och så avrundar vi här uppe. Men är det någon som, och sen när sången är slut så går vi ner och fika. Men är det någon som vill ha förbön eller samtal eller någonting, så kan ni komma fram och så ska vi beda tillsammans.
Ut, ta min hand, lyder Jesus.